Sillypodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Ja, men hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sillypodden. Säsongspremiär, Makoto. Nu kör vi.
Ja, äntligen. Nu kör vi. Nu kommer vi dra igång här och hålla på, så att säga, ett tag. Det är ju... Ja, fönstret är öppet, höll jag på att säga. Det är det absolut inte, men snart är det öppet i alla fall.
Snart är det öppet. Och du har ju liksom axlat den här rollen som vår Silly-general nu. Och kommer vara det framöver.
Ja, nu är jag personligen liksom uttrycket general på den. Vet jag inte om jag kommer använda på mig själv kanske i vardagligt tal. Men jag kommer ju vara ansvarig för alltihopa i alla fall och jobba primärt med det.
Så att jag kommer använda det. Silly-general, ja, Makoto.
Eller som Filip Lindfors använde, som körde förra fönstret, Silly-samurai. Ja, det är också ett annat uttryck som dök upp. Men ni som följer Silly-bloggen har väl säkert märkt att det har skett lite mer i den än vad det brukar göra så här vid den här tiden på året, och lite typ av annan content i den också. Det kommer vara mer interaktion med läsare och så vidare, mer små spontana lister. Igår slängde man bland annat upp en, bara spontant lite, 5 klubbar som kan tänkas ha nytta av Adama Traoré. Bara en sån sak. Kan ni gå in och se vilka jag tycker ska vara det. Så sånt
många
kommer ni få
klubbar.
Mycket av. Ja, men det var 5.
Ja, precis. Men egentligen hade man kunnat skriva upp alla klubbar där. Men
tycker du? Vi kommer till
det. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. men Sillypodden kommer komma med 2 avsnitt i veckan nu under vintern. Och sen får vi se, sen kommer vi nog fortsätta Sillypodda mer än vad vi gjort tidigare. Så det ser jag fram emot. Det blir kul att ta ett extra liksom stort grepp om Silly nu framöver. Det ska bli jätteroligt. Så vi kör väl igång helt enkelt. Du har satt ihop ett schema, du som har den bästa kollen såklart. Och högst upp av allt står Kylian Mbappés kontrakt. För att nu är du sugen, eller hur? Nu vill du ha honom till Real Madrid.
Nej, men jag väntar, det är ju TikTok fortfarande, för nu är det ju 1 januari man väntar på. Det ska bli så otroligt spännande att se vad som händer efter 12-slaget. Om det kommer att ringa samtal direkt, hur snabbt kommer Real Madrid försöka skriva på det där förhandskontraktet? Hur mycket ligger det i uppgifterna att det ska vara klart? AS har ju gått ut och sagt att ja, men det här är redan klart. Real Madrid sitter lugnt i båten och bara väntar in 12-slaget. Sen finns det ju andra uppgifter. Mbappé själv har gått ut. Det var en intervju här med Thierry Henry, då franska Amazon, där han jag konstaterade att ja, men jag har inte bäst, det är inte klart. Jag vet att jag kommer spela i en stor klubb nästa säsong. Men där han också medger att ja, han var besviken i somras när det inte blev flytt. Han ville ha ett miljöombyte, han ville ha en ny utmaning, men konstaterade också att ja, det är inte som att jag fastnade kvar i division 3 direkt heller.
Nej.
Så att han är ju fortfarande ett ganska bra lag, och han är ju en parisare och han trivs på sovsis och familjen nära och allting. Så han utesluter ju heller inte att stanna i PSG. Så det ska bli väldigt spännande att se vem som får rätt eller vad det blir av alltihopa. Det känns ju som att det är PSG eller Real Madrid. Finns det inte så många andra alternativ än så i alla fall. Skulle väl vara om Liverpool dyker upp, men det har man ju väldigt svårt att se, eller att City skulle göra det, eller något annat. Men nej, det är PSG eller Real Madrid är ju känslan.
Ja, det är verkligen känslan. På tal om Liverpool då, punkt 2 på listan här är Salas kontrakt, som aldrig blir påskrivet, och de blir inte färdiga med den där förhandlingen. Och med tanke på den hösten Salah har haft, så är det ju klart att hans krav just nu är ju en rätt hög lön. Han vill ju bli han vill ju bli kompenserad som den spelaren är. Och det är ju klart att det är det han jobbar för. Samtidigt som vi vet att Liverpool har redan nu en väldigt, väldigt hög lönebudget. Och vill ju kanske inte heller spräcka det taket och den strukturen man har. För att om Salah kommer med säg ligans högsta lön plötsligt, ja, men då kommer Van Dijk nästa dag och säger, hör du, jag är också rätt bra. Och sen så kommer Alisson och sen så, ja, så rullar det på. Och sen ska man då förhandla med en, vad vet jag, nästa spelare som ska in i det här pusslet. Då har man liksom flyttat fram de här positionerna. Så att det är ju en förhandling och någonting att förhålla sig till. Men de har väl varit ute här, både Klopp och Salah, och kommenterat det i veckan.
Ja, Salah, allting börjat, hela den här diskussionen har ju börjat med att Salah fick besvara då uppgifter om att Xavi har bett ledningen i Barcelona att jag vill ha honom. Hur det nu ska gå till, det är en helt annan fråga. Och Salah då väldigt liksom så här, alltså korrekt och på ett liksom respektfullt sätt, som också han vill ju till, han har ju velat gå till Barcelona och Madrid tidigare liksom. Så jag, såklart jag är jättesmickrad, en klubb som Barcelona har av sig, men jag ser inte mig någon annanstans än Liverpool just nu liksom. Sen får vi se vad som händer. Men att kontraktsituationen är ändå så att jag vill vara kvar, det är upp till ledningen. Såklart det här är ett sätt att sätta press på dem. Sen tycker jag att sett till vad han har levererat nu under hösten och senaste tiden, han sitter i en väldigt bra förhandlingssits, för han är en av världens absolut bästa spelare just nu. Och han gör ju precis det han ska göra. Och där Klopp tar ju det här väldigt lugnt också. Han konstaterar ju där när han får frågor om han är orolig och så vidare, att nej, det är inte som att så här, förlänga en spelare av Mohamed Salahs kaliber, det är inte någonting man gör över en kopp te. Vad är det han sa? Att det pågår saker, jag kan inte gå in på alla detaljer, men såklart att det sker diskussioner hit och dit. Sen tycker jag att om det är någon man ska alltså spränga den här lönestrukturen för i ett sådant här läge, så är det ju en spelare som Mohamed Salah, om du kan förlänga honom i 2-3 år extra och se till att ha kvar en sån spelare när han håller den nivån som han gör. För det tycker jag att han har ju visat att han förtjänar liksom ett förbättrat kontrakt, tycker jag, sett till vad han har levererat. Och det borde ändå övriga truppen förstå sig till också, vilka poäng det är Salah levererar.
Och jag tror att det kommer lösas. Vi ska komma ihåg också att Mohamed Salah fyller 30 nästa sommar. Han har 1,5 år kvar på kontraktet nu. Jag är rätt säker på att han kommer bli Liverpools genom tiderna bäst betalda fotbollsspelare, om han inte redan är det. Jag undrar om kanske Van Dijk blev bäst betald nu. Han skriver på ett nytt kontrakt här i somras. Och att det kommer röra sig om. För det handlar ju också om hur långt kontrakt man ska skriva härifrån då. Med tanke på att hans kontrakt som han har nu, det går ut, då är han 31. Vi vet att många klubbar är ovilliga att skriva längre kontrakt med spelare som har passerat 30. Vi såg ju Wijnaldum till exempel i Liverpool. Vi har sett många exempel på det genom åren. Och det som har diskuterats också är ju just den fantastiska fysiska form som Salah är i, att han har många år kvar. Han är dessutom aldrig varit speciellt, han är ju liksom den minst, det är ju det han har gemensamt med till exempel Ronaldo och Messi, det är att han aldrig är skadad. Och han spelar alla matcher i stort sett på ett år, och han går aldrig sönder, och han verkar ju hålla för det liksom. Och det, bara den egenskapen gör ju att man kan skriva ett längre kontrakt med en spelare som är 30. Än vad man kanske hade gjort med en spelare som började dra på sig väldigt mycket skador, så att det blivit väldigt mycket muskelskador till exempel.
Gareth Bale.
Ja, men Gareth Bale till exempel. Hans högsta nivå var ju också där uppe bland de allra bästa i världen. Men skadeproblematiken gjorde ju att det gick ju inte att skriva de här långa dyra kontrakten med honom på samma sätt. Och det finns ju många sådana exempel. Ta Eden Hazard nu till exempel. Som väl är lika gammal som Salah, tror jag. 29-30.
Är de båda?
92.
Är jag jämnårig med båda dem kanske? Salah... Är Salah 92?
Nej, han är Salah 92. Nej, Salah är 92. Hazard är 91. Neymar är 92 också, tror jag.
Neymar är 92. Precis. Mm. Ah, okej. Okay.
Hazard är tiden 91, men du, alltså så bra som han var, också en av världens bästa fotbollsspelare, men med den skadehistoriken, du litar inte på att Hazard kommer vara världsklass fram till han är 35. Han är ju inte världsklass överhuvudtaget längre nu, på grund av de här skadorna.
Nej, men det säger väl också en del att nu pratas det ju såklart massa om Hazard ut nu, eftersom han också återigen är skadad och inte figurerat för Real Madrid, som jag ändå klarat sig ganska väl utan honom, ska väl sägas. Men då är det ju klubbar som Everton och West Ham det pratas om. Det är inte Chelsea, United, City det pratas om någon mer. Och det är ju, det har ju blivit lite liksom Coutinho-varning på alltihopa nu.
Ja, ett jättebra exempel på det är väl Thiago, som väl av många, när han lämnade Bayern München efter att de hade vunnit Champions League där, hyllades som kanske världens bästa mittfältare. Han var i alla fall den vad ska man säga, lite märkliga Champions League-turneringens kanske bästa spelare. Men 31 år gammal, eller ja, 30 vad han nu var, något sånt, enormt skadebenägen. Och en lång historia av upphackade säsonger. Det var ju inte så att klubbarna stod i kö att skriva det där kontraktet, trots att han kom på free transfer. Och det dröjde ju jättelänge innan det kontraktet blev klart med Liverpool. Så att hade en Kylian Mbappé till exempel, som då är som 24 år gammal och världsklass. Det är hur lätt som helst. Alltså alla vill ha det, man kan betala hur mycket pengar som helst liksom. För man vet också att man får tillbaks det, dels i prestation men också i vidare försäljning.
Men det är ju precis så. Det är ju precis det som vi, det är ju den stora, det har vi varit inne på förut, men den stora skillnaden vi har märkt i transferfönstren under de senaste åren, att spelare över 25 egentligen, som har viss skadehistorik eller som har liksom väldigt höga löner, det går inte att bli av med dem. Och det är därför ingen klubb vill värva dem. Det är därför Barcelona inte blir av med Felipe Coutinho, fast de desperat har försökt. Fast Felipe Coutinho säkert skulle kunna tänka sig steppa ner ett steg i liksom hierarkin för att få fart på sin karriär. Det är därför Real Madrid inte blir av med Gareth Bale på allvar. Det är därför de inte blir av med Eden Hazard om de skulle försöka göra det nu. Eller varför Barcelona inte blir av med vissa andra spelare. Folk vill inte skriva kontrakt med de här spelarna, för du sitter fast på dem.
Och då betalade ändå Real Madrid en miljard för 28-årig Eden Hazard med skadeproblematik. Men det var ju en chansning som inte gick hem.
Men det var ju utan skadeproblematik då. Och det är ju just här som är grejen. Ja, grejen är ju med Eden Hazard, om man ska gå in på den sidospåret, så är det ju att det känns som att han har levt väldigt mycket på råtalang i Chelsea. Han har inte varit den här spelaren som tränar hårdast, kämpar hårdast av alla. Det fanns ju någon så här vittnesmål från Felipe Luis när han spelade med honom, att Hazard var en sån som istället för att värma upp kunde liksom sitta och spela PlayStation inför en match. Men det funkade ändå, för att han hade liksom, jag vet inte, man ska säga att han hade generna för det, men att han lyckades ändå vara skadefri på att han bara gick på ren råtalang. Sen när du kommer upp i en viss ålder, ja, då räcker det inte med det. Det är som mig och min kosthållning ungefär.
Nej, men vi vet att de spelarna,
det slår ju när man fyller 30.
Ja. Nej, men de spelarna som är också kändast för att träna hårdast och vara mest liksom nitiska när det kommer till, men allt från kosthållning till alla liksom kringaktiviteter och livsstil och så vidare. De håller ju nu för tiden, för det är liksom, Cristiano Ronaldo är 38 år gammal. Till och med Ralf Rangnick fick ju honom att pressa nu i helgen.
Och
vi ser ju att han håller en fantastisk fysisk form fortfarande. Zlatan, alltid tränat stenhårt, varit supernoggrann. Känd för att vara liksom en träningsnarkoman. Liksom. 40 bast. Han gör fortfarande mål i Serie A. James Milner, om
han sätter,
är
han sätter också press på... Han sätter också press på sin ledning och får ett förlängt kontrakt där med Zlatan.
Det gör han definitivt. Men James Milner, om det är något han är känd för, så är det ju hans professionalism och hans träningsvilja och hans nästan asketiska livsstil. Och hur noggrann han är med alla de här detaljerna. 36 år gammal, han är ute och varje gång startar han en match så vet man att det är han som kommer springa längst på plan.
På tal om en kontraktsförlängning som sker över en kopp te.
Ja, exakt.
Den går över en te hemma och lite kakor till. Ja, i alla fall.
Nej, men sådär. Så att, nej, men det är ju, jag tror att just det här med, om vi tillbaka till Salah, som jag också, alla vet, är otroligt vältränad, tränar stenhårt också, enormt noggrann med sin kosthållning, dricker uppenbarligen inte någon alkohol. Han är en kille som går och lägger sig på kvällarna liksom. Jag tror att det är en... och det är ju det ger ju en indikation på att det är en spelare som vi kommer se i världstoppen, tror jag, under flera år framöver. Alltså även om han fyller 29, eller vad säger, fyller 30 nu till sommaren, så så tror jag inte, ja, liksom inte att vi har, han har inte passerat sin peak, han är inte, det är inte här och sen så nu kommer skadorna och det kommer börja gå ut för. Jag tror att vi kommer ha en världsklassspelare i Mohamed Salah om 5 år också.
Sen lever han ju mycket på sin speed, men samtidigt så har han ju utvecklats otroligt mycket andra kvaliteter. Alltså han är ju otroligt skicklig på de här trånga ytorna, otroligt, och liksom, jag vet att jag hade viss tvekan till hans effektivitet framför mål faktiskt ett tag där på sätt till hur mycket chanser han behövde för att göra sina mål. Nu det har han ju slipat bort. Nu är han ju otroligt klinisk i de där lägena istället. Så att det är en, ja, jag håller helt med dig där om att han kom, det är ju faktiskt en investering värd att göra. Det är ett längre kontrakt värt att skriva om Liverpool får möjlighet. Och jag tror ju också att de behöver nog inte oroa sig över Barcelona-intresset allt för mycket i alla fall.
Precis. Nej, det tror inte jag heller. Då tror jag väl snarare att det kan vara typ ett PSG som ska ersätta en Mbappé eller så. Som kan kliva in. För att vi vet också att Liverpool säljer inte billigt. Det har man slutat med.
Nej.
När vi ändå nämner Barcelona. Ousmane Dembélés kontrakt enligt Mundo Deportivo vill han ha ett miljöombyte till Premier League. Ja, där har vi å andra sidan en spelare som inte kanske går och lägger sig i tid alltid, och dessutom har en diger skadhistorik.
Ja, i tid i allmänhet. Det var väl, kom väl ganska nyligen här när han också till och med lyckades vara senast av alla till liksom, vad heter det, någon sån här klubbmiddag de hade när Pedri skulle fira sitt pris. Han hade vunnit Ballon d'Or-galan eller vad det var. Så var ju Ousmane Dembélé såklart sist där av alla. Och har väl, alltså, det är ju det också grejen, att här har det ju varit en diskussion, för Barcelona har varit väldigt tydliga med att de vill faktiskt behålla Ousmane Dembélé. De ser ändå en potential i honom. Han är 24 år gammal, trots skadehistoriken. Alla vet vilken enorm högsta potential det finns där. Sen är ju, finns det en otrolig inställningsfråga. Och samtidigt här nu så är det också att i det här läget Barcelona sitter, så verkar det uppenbarligen så att Dembélés entourage värderar honom som en betydligt mycket viktigare spelare än vad Barcelona kanske borde göra. Och därmed ställer helt andra former av ekonomiska krav. Sen är det ju så att även om Dembélé skulle få högre lön, så kommer ju hälften av den lönen gå rakt tillbaka i klubbkassan i form av böter för att han har varit sent i träning och så vidare. Så att det kanske är smart av Barcelona att signa det här kontraktet ändå. Och plus minus noll. Men om man ska vara lite seriös i det hela, så är det ju så att, ja, han ser ju Premier League-pengar som kommer. Här är det ju Newcastle-pengar bland annat som det har diskuterats. Ja. Och jag såg att vi faktiskt hade en fråga här. Vem som blir Newcastles Robinho? Och jag har ju en känsla av att Ousmane Dembélé är en väldigt god kandidat till att bli det.
Ja, han har det i sig så att säga.
Och han skulle ju också bli chockad. Jaha, jag trodde jag gick till en toppklubb. Den, va? Är vi sist? Det skulle kunna liksom ske när han dyker upp där. Sen är det, alltså, det är ju ett mysterium hos man Dembélé, för att han har ju sån ofantligt hög högsta nivå. Och när det saker funkar för honom på en fotbollsplan, så är han ju mer eller mindre ostoppbar. Han kan ju så här, lite bara på slentrian bryta in och skruva in en boll i krysset efter att ha dribblat 3 man, och som att ingenting har hänt. Men samtidigt, med den skadehistoriken han har, han är ju knappt tillgänglig för att spela fotboll på Barcelona idag. Sen är det en enorm investering de gjorde en gång i tiden för honom. Det var ju 1 miljard de betalade. Så att såklart det finns en tanke också att förlänga kontrakt, om inte annat för att fortfarande ha någon form av försäljningsvärde hos honom. Men Barcelona, med den liksom lönestruktur och läget de sitter i, så kanske det bara är bäst att acceptera att, ja, men okej, vi kan inte betala de här pengarna, det är inte värt att betala de här pengarna till dig. Ja, men då får du röra dig vidare. Och det är ju det, de här dagarna som kommer nu blir ganska viktiga i det här, om huruvida de kommer komma överens. Och då är frågan, är det Barcelona som kommer rucka på sin värdering, eller är det Ousmane Dembélé och hans, ja, representanter som kommer rucka på sin värdering? Och då tror jag att det, Mycket tyder på att det här inte kommer att bli en förlängning. Jag har svårt att se dem komma överens om de har helt vitt skilda bilder av hur viktig Ousmane Dembélé är för Barcelona här och nu.
Ja. Är också en sån, han är ju spännande på att han har ju sån enorm höjd i sig. Ja. Man hade ju gärna sett honom nå den lite oftare.
Enligt sport ska ju hans agenter redan ha träffat United, Bayern, Chelsea, Juventus, Tottenham för att prata. Det är ganska många olika klubbar som är inblandade i det. Och sen kan jag ju se värdet för en Premier League-klubb att ändå dra den chansningen, som man ändå får kalla det med skadehistoriken, att plocka honom på fri transfer, för det finns ju en otrolig uppsida. Sen tycker jag inte att Barcelona ska, alltså, spränga banken eller riskera någonting för att behålla honom. Att om det är det läget de hamnat i, ja, men då får de acceptera att det är så.
Precis. Mer Barcelona då. Ferran Torres har ju hamnat snett i Pep Roulette. Det rimmade. Han verkar vilja ha ett miljöombyte. Barcelona finns där. Kan det hända?
Det beror lite på om de kommer överens om någon form av övergångssumma och hur tydligt Ferran Torres visar att han vill lämna. För det tror jag att om det är någonting Pep Guardiola inte vill ha, så är det spelare som går omkring och är missnöjda och inte tänker, vill vara kvar i Manchester City. Sen är han väldigt bra på att övertala spelare som är missnöjda att, jo, men visst har du en framtid här och visst ingår du i det här och tror på processen och sen får du dina chanser. Det var vi inne på i Premier League-podden igår också, just med det här Pep rotationen, hur den kan liksom, hur den funkar och att den ändå tycker jag har fått ganska god harmoni i truppen. I Ferran Torres fall så har det varit en skada som hållit honom borta här nu under sista tiden också, men att han ska väl känna att, ja, men om jag går till Barcelona kommer jag vara självskriven vecka ut och vecka in. Xavi har tydligt sagt att jag vill att du ska vara en del av det här projektet, såklart han lockas av det. Sen är frågan, som sagt, City vill ju ändå få gå plus på den här affären. Lyckligtvis för Barcelona så köpte ju City honom väldigt billigt från Valencia. Så att det är väl ungefär 60 miljoner euro. Då pratar vi ändå en trippel ökning från vad de betalade för Ferran Torres, som City ska kräva. Barcelona har väl inte riktigt den ekonomin, så då får det ju bli någon form av lösning på annat vis, och där har man ju försökt att peta in och spelare med på något vis. Jag vet inte varför City skulle vilja ha varken Coutinho eller Samuel Umtiti, men att man på något sätt kan lyckas dela fram någonting. Serginho Dest tror jag dök upp i någon form av liksom rykte också, att han skulle kunna ingå i en sån affär på något vis. Jag tror att det går att lösa på ett eller annat sätt. Jag tror att Barcelona, för deras största problem ligger inte i transfersummorna egentligen, utan det ligger i löneposterna. Så att, alltså, att kunna lirka fram en transfersumma, skriva av den över 5 år och göra det här som Juventus har blivit lite granskade nu för att de hållit på med ganska länge i Italien. Det lär Barcelona kunna göra på något ett eller annat sätt, och liksom med lite kreativ bokföring kunna göra en sån värvning. Men 60 miljoner är också ganska mycket, så att, och euro då. Så vi får väl se om de kommer överens. Men jag förstår Ferran Torres vilja att gå dit, i och med att även om Barcelona är där de är idag, så är det ju svårt för en liksom spanjor som är dessutom liksom Valencia-produkt, det är ändå Katalonien, det här området, att liksom få möjlighet att du ska vara en bärande del i det nya Barcelona under Xavi. Såklart att det lockar.
Och ser du på den, är strax tillbaka, men först några ord från vår sponsor. That's the wrong information. Jag ser det på den sponsras den här vintern utav 1X2, Rek och speltips-sajten. Med mig har jag Andreas Nord för att snacka lite grann om den här tävlingen som Sportbladet har satt ihop med 1X2.
Precis, Patrik. Vi på 1X2 är ju en sajt där man kan ta del av speltips från några av Sveriges främsta experter. Men innan jag delar med mig av dagens tips, så ska vi snacka lite om den här tävlingen vi kör tillsammans med er. Ni som lyssnare har ju alltså chansen att helt kostnadsfritt vara med och tävla om en drömresa värd 10 000 kronor. Varje vecka så kör vi även ut en tävling där ni kan vinna matchtröja och halsduk. Och allt det här gör ni genom att gå in på 1X2.se och gissa resultatet i några matcher.
Och det är kostnadsfritt, va? Det här är inget som kostar några pengar. Det är bara...
kostar ingenting. Det är bara in och gissa där så har man chansen att vinna de här priserna.
Precis, jag har varit in och gissat också. Jag tänker inte avslöja vad jag gissar på, men ni har ju chansen att slå mig till exempel.
Precis, jag tänkte även skicka med ett litet speltips då, eftersom vi är en sajt som rekar lite spel.
Ja.
Och jag har ju tagit sikte på Champions League, och jag misstänker att du kanske, Patrik, ska kika lite på dig ikväll.
Det kan hända, ja. Det kommer nog bli så.
Själv har jag tagit sikte på en av matcherna som går i Portugal, där Porto gästas utav Atletico Madrid, och jag tycker att det här bortalaget har en nedåtgående trend, medan portugiserna å andra sidan spelar en ganska så frejdig fotboll och är svårslagna hemma i Portugal. Så jag tror att Portugal kan vara ett bra spel och kommer klicka dem till 2,75 gånger pengarna. Vill även passa på, Patrik, och slå ett litet slag för att vi på 1X2 kör livesändningar på twitch.tv/1X2. Och imorgon, onsdag med start 18.00, kommer vi snacka lite Champions League och jobba lite sköna spel.
Gå in på 1X2.se och så ser ni bara precis, om ni har svårt att hitta tävlingen så finns det uppe i marginalen där, så står det tävling, klickar ni där och sen så svarar ni på de där frågorna, så är ni med och tävlar då om en fotbollsresa värd 10 000. Det är ju grymt. Tack, Andreas. Arsenal då, det är mycket snack om deras anfallsspelare. Herregud, såg du matchen mot Everton igår? Det absolut sista som händer där efter att Everton då, det här fantastiska målet av Gray. Alltså, de ska bara spela av de här sista två minuterna, och då kommer ju chansen. Aubameyang får ju helt ren stå och avsluta och skjuter ju 2 meter utanför.
Han brände ju något sånt här mot United också, något superläge. Jag vet inte riktigt vad det har gått några griller i huvudet på honom som är underligt att se, för den där typen av lägen han ju satt alltid för.
Ja, men alltså, man kommer ihåg, ja, men dels i början av Arsenal, men framför allt hans tid i Tyskland. Han missar ju ingenting, han gjorde ju mål på allt, han var ju hur giftig som helst i boxen. Definitivt en av världens bästa avslutare, alltså utan tvekan kanske den allra bästa under ett par säsonger. Någonting har hänt där på Arsenal. Det pratas om att de vill uppdatera sin fronttrio. Dominic Calvert-Lewin har nämnts, duktig avslutare. Det vore ju katastrof för Everton med tanke på hur det går då. Om de skulle tappa honom just nu, är ju skadad, förstunden har varit borta i stora delar av den här säsongen, eller var borta ett tag till. Vad ska de göra?
Alltså, det intressanta är att de sitter i ett läge där i princip alla deras centralforwards har en tveksam framtid. Just om man diskuterar liksom Aubameyang, så ja, där måste man ju få någon som vill köpa loss eller liksom låna in honom, och där finns det ju ändå lag som skulle kunna vara intresserade och plocka honom. Jag tänker ju en klubb som Barcelona direkt här också, som kommer att gå för en anfallare i det här fönstret, i och med att Xavi inte är nöjd med Luke de Jong som anfallsalternativ. Så att där finns det ju någon, en potentiella köpare eller potentiella lånare av Aubameyang finns ju i ett vinterfönster. Samtidigt, Lacazette och Nketiah har båda utgående avtal. Båda känns tveksamma hur intresserade Arsenal faktiskt är att förlänga med dem. Såklart du kan spela Gabriel Martinelli centralt, men det är primärt som en, liksom, på en kant där han har briljerat för Arsenal. Jag tycker att Dominic Calvert-Lewin har ju dykt upp. Det är ju ett av namnen som dykt upp, och då har det ju dykt upp en ganska hög summa för honom, vilket är ganska logiskt.
Det kommer att vara dyrt i sådana fall.
Det kommer vara dyrt, men jag kan också tycka att det faktiskt är värt det. För uppenbarligen, Arsenal har uppenbarligen valt en väg där de ändå har lite mer tanke att värva homegrown. Med Ben White-värvningen, med Aaron Ramsdale-värvningen och så vidare, så är det ju uppenbart att Arsenal har valt en lite annan väg än vad vi sett dem göra tidigare. Calvert-Lewin, det vet du kommer få mål. Det är en landslagsman. Det är en pålitlig målskytt. En spelare som skulle funka liksom, i det här läget Arsenal är idag, så känns det som att den skulle kunna funka väldigt bra som en rak ersättare till Lacazette. Men samtidigt så finns det ju andra spelare som har kopplats samman. Jag tänker på Dusan Vlahovic såklart. Sen är frågan, är Arsenal, har de musklerna att faktiskt kunna utmana om Dusan Vlahovic på riktigt? Där är jag mer tveksam. Beroende på vilka andra klubbar som ger sig in i det, vilka andra klubbar som ser behovet, och med tanke på hur fruktansvärt mycket mål han fortsätter att göra, så blir den prislappen vara jättehög. Jonathan David i Lille absolut också ett alternativ som man skulle kunna få in, som också har röst in mål den här säsongen och jättespännande för framtiden och känns väldigt Arsenal-kompatibel som värvning. Men samtidigt kommer man vilja betala väldigt mycket pengar för en offensiv spelare i franska ligan ännu en gång, med tanke på vad man fick förra gången man gjorde det. Så jag tycker sammantaget att det finns bra alternativ ute på marknaden. De borde titta på både en och två forwards. Och jag tänker spontant att bara om man vill ha något billigare alternativ, plocka en spelare som typ Wout Weghorst, som du vet precis vad du får. Du får en target, du får lite mål från Wolfsburg till vinterfönster, så du har någon där uppe på topp som du kan liksom använda. Det finns ju mycket kreativitet och flärd och fart runt om. Så att det måste inte nödvändigtvis vara en notorisk målskytt du värvar in på så vis, utan det kan snarare vara en nyttigare typ av anfallstyp som Lacazette.
Ja.
Det kändes lite svamligt det jag sa precis, men jag hoppas det fanns någon form av rim och reson i det hela. Det är ju svårt alltså med deras svårt anfallsposition.
Ja. Definitivt. Vi stannar hos Arsenal och ska kolla lite grann på det defensiva mittfältet. Granit Xhaka spelade igår. Vi har sett Partey där såklart. Vi har... vad heter han? Nu tappar jag namnet. Ja, exakt. Så finns det. Det kommer rapporter om att de tittar på Mönchengladbach, Dennis Zakaria. Ett namn som också har nämnts i väldigt starka ord i samband med Liverpool. Där har det pratats om att Klopp vill förstärka det defensiva mittfältet. Nu finns Fabinho där såklart, men där bakom, Jordan Henderson har varit vikarien. Jordan Henderson ser sig själv mest som en mer offensiv tvåvägs mittfältare, och det är där han spelar oftast, och det är där också jag tycker han gör det allra bäst. Och bakom Fabinho finns inte riktigt någon naturlig ersättare. Det hade väl Zakaria kunnat vara. Jag tycker Arsenal kanske har fler alternativ där, men uppenbarligen så är det är de två lagen som nämns i det här sammanhanget i alla fall.
Ja, sen har det dykt upp massa fler lag också. Zakaria har ju pratat om jättelänge om de olika klubbar. Nu har ju han ett kontrakt som går ut om ett halvår, så det är ju också ett läge där du kan få honom för en ganska bra peng. Jag tycker också för Zakarias skull i det här läget, man minns ju också Gladbach nu här senast, gjorde ju ingen höjdarmatch i helgen, för att uttrycka det milt. Förlorade väl 0-6 hemma mot Freiburg. Hur det nu gick till.
Typ 0-6 redan i halvtid där, va?
Jag vet inte vad som riktigt hände. Sen har ju Freiburg har gjort en fantastisk säsong hittills, och inget ont om dem. Men Gladbachs säsongstart efter att de blivit av Marco Rosa här till Dortmund, den går att ifrågasätta, minst sagt. Och Zakaria borde ju tänka att nu är det dags att se sig om och ta den här flytten till slut och ge sig själv chansen. Och då är väl Arsenal ett ganska bra steg på vägen. Jag tror att det är en speltyp som hade passat dem ganska bra. Det är ett läge han skulle komma in då när de behöver folk, i och med att afrikanska mästerskapen kommer att plocka bort både Thomas Partey och Mohamed Elneny från deras led. Och då har man bara Lokonga Xhaka kvar. Så att Arsenal behöver ju värva en mittfältare på den positionen. Liverpool så är ju konkurrensen betydligt mycket hårdare för att kunna ta en plats på det mittfältet. Även om
där blir han ju mer en uttalad reserv. I Arsenal, kan jag tänka mig.
Ja, och med det perspektivet så tycker jag att gå till Arsenal och ge dig en chans. Du kommer ha en helt annan form av roll där. Och för Arsenals del så, med tanke på kontraktsläge, tanke på vad han kostar, tanke på att det ändå är en spelare som är så pass skicklig, så att även klubbar högre upp i hierarkin, som man ändå får kalla Liverpool och City och så vidare idag, är intresserade. Så om de kan lösa Zakaria så är det ett utmärkt sätt att hantera mittfältsproblematiken för Arsenal.
Precis. Vi tar oss vidare från Arsenal och ner till Milan och deras mittbackskris. Kär skadad, vem ersätter? Det är ont om mittbackar där ute.
Ja, fast i Milans prisklass så finns det nog lite mer att tillgå. Nu till att börja med så är det ju Simon Kjær borta resten av säsongen. Efter då liksom skadan har fått otroligt tråkigt och jobbigt för Milan i det här läget. Men då är ju lite frågan, kommer de gå för någonting som ska liksom ersätta på sikt, som de kan få liksom lägga lite mer pengar för en spelare som typ Badiachil eller någon som liksom de kan ha på längre sikt och även kanske tjäna en slant på när de säljer längre fram? Eller ska man ta något liksom säkert kort typ Milenkovic från Fiorentina som borde finnas tillgänglig för en ganska bra summa och rapporterat som en, att det ska finnas en klausul i hans nya påskrivna kontrakt som ligger på 15 miljoner euro. Det hade jag tyckt var en solklart bra lösning att hitta en duktig Serie A mittback i bra ålder för en bra summa. Det ska bli väldigt spännande att se hur de löser den här situationen, men om det är någonting som känns helt uppenbart inför det här fönstret så är det att Milan kommer värva en mittback på ett eller annat sätt i alla fall. Sen är det inte förvånat om det blir, ja, det visar sig att någon Premier League toppklubb kanske vill göra sig av med någon eller liksom lufta lite och sen lånar ut någon till Milan. Den alternativet existerar ju också. Sen vet jag inte exakt vem det skulle vara här och nu, men det är ju också tänkbart. Men Milan kommer vara en mittback i alla fall i det här vinterfönstret.
Vi fortsätter. Willy Caballero klar för Southampton.
Visst blir man glad.
Ja.
Visst blir man glad. Alltså jag tycker fina om Willy Caballero. Ja, kommer in som korttidslösning för att hjälpa till där och vara understöd där till McCarthy bland annat när de har lite skadeproblem. Det är ju, han har hunnit fylla 40, men jag tycker faktiskt att det har varit en underskattad målvakt. Även om han har haft ett misstag i sig i varje match, så har han också haft någon sån här helt osannolika insatser i sig när det bara inte går att göra mål på honom. För han får ju sådana så här ryck ibland, Caballero, och har ju haft det under sin karriär när han bara är helt gånt att göra mål. Även om det, ja, 1,86 är han ändå. Jag trodde han var kortare, Willy.
Ja, det är ändå,
men det
inte,
kanske inte är en målvaktslängd i det tycker jag.
Det är ju inte någon jättelängd för en målvakt direkt. Jag tycker att 1,90 är gränsen för vad som är acceptabelt. Men visst, jag är också svag för Willy Caballero.
1,90 acceptabelt, alltså gränsen för vad som är acceptabelt.
Ja, precis. Jag är inte helt främmande för att införa ett förbud mot målvakter under 1,90.
Fabien Barthez måste liksom fortfarande...
Oh, men herregud, alltså, han är väl inget bra exempel.
Ja. Nej, jag tycker väl 1,86 är en högst godkänd längd för en målvakt, förutom i FIFA, för det går det inte att använda korta målvakter. Därför Iker Casillas är helt oanvändbar i FIFA, tyvärr.
Ja, alltså, Iker Casillas är väl kanske undantaget då. Acceptabel målvakt som är under en minut.
Någorlunda okej. Funkar.
Vi ska inte bli alldeles allt för långrandiga. Vi kommer med ett avsnitt till den här veckan, så ni får fortsätta ösa på och ryktena kommer komma i allt stridare strömmar. Men vi ska svara på lite frågor i alla fall innan vi knyter ihop för idag. Peking undrar, kommer Jordan Larsson lämna Spartak och i så fall vart hamnar han? Hört rykten om Celtic, of course. Det är ju klart att hade han gått till Celtic så hade det ju varit liksom, då är det ju Jesus som kommer eftersom han är Guds son.
Ja, alltså, ja, faktiskt, det borde ju vara så. Men samtidigt så har ju det här Celtic-spåret har ju svalnat, samtidigt som då Celtic-fansen har fått en ny kelgris borta i Skottland där, nämligen Kyogo Furuhashi, japanen som har gjort stor succé, 13 mål i alla tävlingar, 5 mål på 8 Europa League-matcher hittills bland annat. Och då har ju då Celtic fått någon form av infall att börja titta på japanska spelare istället. Så då har det pratats om Daiden Maeda från Yokohama istället bland annat. Hideguchi från Gamba Osaka och så vidare som har ryktats till klubben. Så att det verkar snarare vara någon sorts japansk koloni som de börjar bygga upp i Celtic, om då ryktena stämmer. Så att det kan bli japaner istället för Jordan Larsson.
Ja, om det är, för alla nytillkomna lyssnare kan jag ju då bara säga att alla frågor ni ställer kan komma att hamna antingen i Liverpool eller i Japan när det är jag och Makoto som sitter där. Vi ber på förhand om ursäkt för det. Kan vi försöka svara på frågan om Jordan Larsson då?
Jag tänkte att vi bara smyga in att Takifusa Kubo gjorde mål för Mallorca i helgen, men vi låter det vara. Alltså, ja, det är bara en sån, så jag blir jätteglad. Men Jordan Larsson i alla fall, oh. Alltså det är ju sen namn, Galatasaray smög väl in där på någon radar också och dök upp som ett alternativ. Och det är väl lite den kalibern av klubbar det handlar om. Det är ju lite synd att han inte fått mer landslagschans än vad han fått egentligen. Mm. Sen är det ju väldigt hård konkurrens i svenska landslaget. Men samtidigt, han har inte gjort något mål i ryska ligan i år. Det är 14 matcher, 0 mål.
Mm. Nej, det var ju förra sommaren då han var het, så att säga. Så ja, man kanske hade möjligheten att gå till en, om man säger, större liga än den ryska.
Men det mesta talar ju för att de kan tänka sig sälja, i och med att han inte kommer förlänga sitt kontrakt med klubben och där är på väg att gå ut. Så att det finns ju en möjlighet att köpa honom för liksom mer reapris, vilket då skulle innebära liksom, ja, någonstans runt 100 miljoner kronor kan man ju tänka sig. Frågan är hur de här klubbarna som han kopplat till tidigare, hur intresserade de är, i och med att han kanske inte riktigt varit lika het den här hösten. Nej. Samtidigt, om du vill ha en anfallare för ett bra pris i det här läget liksom, och en snabb lösning i vinter, så är det ju långt ifrån otänkbart att vi får se en flytt. Sen är det väldigt många klubbar i den kategorin som skulle kunna tänkas, alltså. Så här, det är ju flera Serie A-klubbar som har nämnts tidigare. West Ham dök ju upp under fjolårssäsongen och följde honom. Det finns ju Bundesliga-klubbar som skulle kunna tänkas värva honom. Och han är ju i en bra ålder där han liksom ska lyfta här nu. Så att det blir intressant att se. Någon form av flytt är ju absolut inte otänkbar i alla fall. Men det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt vart han hamnar.
Mm. Vi nämnde lite Newcastle innan där i Dembélé-diskussionen. Anton Rundsvik skriver: vad behöver Newcastle? Vilka är rimliga värvningar? Ja, alltså, allt, det beror på vad man menar med rimliga. De behöver ju väldigt mycket. De behöver ju i alla fall en mittback. De behöver nya ytterbackar, tycker jag. Och de skulle behöva en kreativ mittfältare, en playmaker på mitten. Jonjo Shelvey får ursäkta, men de skulle behöva liksom en Tielemans typ på mitten, för att anfallet är bra. Sen Maximain, Wilson, Joel Linton. Den trion är ju tillräckligt bra, tycker jag, i det här skedet för Newcastle, för att klara ett nytt kontrakt och för att göra en push upp mot mitten nästa säsong, kanske den övre halvan och så vidare. Det går att liksom lägga till något ytterligare, men här och nu så tycker jag att den trion är tillräckligt bra. Det är ju bakom där som det förloras alldeles för mycket dueller. Det är för låg kvalitet på den där bollen som ska fram till de tre spelarna där. Så att en Juri Tielemans typ, nu vet jag inte, nu, de är ju svåra att få loss. Så är det ju, de kostar mycket pengar. Det är inte ett problem för Newcastle. Däremot så ska du få den typen av, ska man säga, kvalitet att välja bort kanske en toppstrid eller en topp 6-strid eller något sånt där, för att gå ner och kriga om ett nytt kontrakt. Och då får man betala en ytterligare premium. Det är ju viktigt att inte hamna, även om man har mycket pengar, så är det viktigt att inte hamna i den här Sunderland-spiralen. Vilket i och för sig, med tanke på pengarna som Newcastle har och liksom röra sig med, kanske inte spelar så stor roll. Men där de liksom säsong efter säsong panikvärvade sig ur ett nedflyttningsläge genom att betala liksom överpris för Jermaine Defoe-typer som räddade kontraktet, och sen så saftade man bara på den där lönebudgeten högre och högre och högre tills det till slut bara inte höll och man rasade hela vägen ner i League 2.
Men alltså, där vi kan komma överens om Newcastles fall, om vi nu, de kommer ju säkert värva fler än två spelare. Men om vi håller till att de bara, säg att de bara värvar två, då är det ju uppenbart att de ska ha en mittback, de ska ha en, ja, helst två, men en innermittfältare med tvåvägsfunktion. Alltså någon som både har kreativitet men också liksom har en bollvinnar aura över sig som du kan liksom sätta där. Alltså jag tänker så här, Almiron har ju kreativiteten, men han är ju mer en sån som lever liksom på snabbhet och teknik och egen liksom genombrottsförmåga än på en passningsfot och sätta ett tempo. Så att du vill ju ha någon, precis som du säger, någon team. Alltså, helt ärligt, att plocka Dennis Zakaria som vi pratade om tidigare hade ju inte varit dumt för, alltså nu är inte det kanske spelfördelartypen riktigt, men det hade inte varit en dum lösning för Newcastle i det här läget. Och där är ju här de kan hitta saker om de går ut och fyndar på andra marknader. Kom med din pengabunt i La Liga och säg vi ska ha, ja, säg typ Guido Rodriguez i Betis. Ja, de kommer inte kunna tacka nej. Och det, här finns det ju liksom, ja, vi vill ha tillbaka Mikel Merino igen, Real Sociedad. Jag vet inte om Mikkel Merino skulle vilja gå tillbaka till Newcastle, men nu har han ju blivit en fruktansvärt mycket bättre spelare sedan dess liksom. Men samtidigt de namn som du har pratats om, som man såg, det var väl The Telegraph skrev om det här, vet jag, förra veckan, där att det var namn som Jesse Lingard, Ross Barkley, Nat Phillips och Harry Winks. Det vill säga alltså homegrown-spelare som är alltså i fringe i de större klubbarna, som är duktiga men inte har lyckats slå sig in i de startelverna. Alltså om de skulle plocka Lingard, Barkley så här, och säga Tarkovsky, då är de gjort ett superfönster egentligen, även om det säkert skulle kosta mer än att gå ut i liksom Serie A och La Liga.
Lyssna på den här då. Ett överpris för en Ndombele som Conte uppenbarligen inte ratar eller inte riktigt ser en plats för. Är en kvalitetsspelare, är en tvåvägsspelare, har den där poängfoten. Om man Tottenham skulle få väldigt bra betalt, om Newcastle köper honom, säg att du till och med går plus på den affären då. Newcastle betalar en halv miljard eller lite drygt för en Ndombele i januarifönstret här. Skriver ett långkontrakt. Det måste ju Tottenham ta direkt.
Ja, såklart. Eller? Tottenham skulle ta det direkt, men jag vet inte om Newcastle borde splasha ut en halv miljard i det här läget. Alltså det är, även om de har pengar att röra sig med, så måste de fortfarande förhålla sig till att på något sätt också möjliggöra investeringar i sommar. De kan inte bara splasha ut transfersummer hit och dit här nu. För då kommer då liksom hur ska de lösa bokföringen till liksom sommarfönstret då? Det blir väldigt svårt att göra det. Så jag tror att alltså, om de ska lösa någonting snabbt här nu, till exempel av de här namnen jag nämnde tidigare, Ross Barkley hade varit en superlösning tycker jag. Om de skulle kunna få honom på, säg en lånedeal, men någorlunda rimlig köpoption till sommaren. Det är en jättebra lösning för dem i det här läget. Tarkovsky tror jag blir för dyr, helt enkelt.
Ja, det är mycket faktiskt möjligt.
Men en mittback ska ju in. Ja. Och då, du måste ju ha, du ska bygga en centrallinje. Om du bara kan, om du ska fokusera på saker, då vill du bygga en stabil centrallinje, bra mittback, bra mittfältare. Sen kan du spela Clark och Kraft och allt vad det heter på kanterna och ändå klara dig någorlunda om du har en bra centrallinje. Otroligt basic liksom nivå på det alltihopa. Och sen så kan du gå för Osman Dembélé och Raheem Sterling, Coutinho och Cavani och allt vad det heter till liksom till sommaren istället. Men nu har de ändå gett sig själva ett läge. De kommer ju värva, och målet ska ju vara klart den här säsongen. Det är att rädda kontraktet. Och då vill jag ha en spelare som väldigt snabbt skulle kunna gå in under en tränare som Eddie Howe och direkt fungera. Och då tänker jag att en spelare som Ross Barkley är helt perfekt.
Ja.
Jesse Lingard kanske Jesse Lingard kanske får offensivt lär. Det är bra. Det är väldigt bra.
Ja, men jag tänker också så här, ja, men spelare som är lite, jag menar, i Liverpool, Joe Gomez, han är fjärde back nu. Han var ju liksom helt ordinarie bredvid Van Dijk säsongen då de tog liksom 97 poäng. Det är en kvalitetsback, kommer tillbaka från skada, behöver speltid, kommer inte få det i Liverpool. Är ett bättre alternativ än vad Newcastle har just nu. Ta in honom på lån. Det måste väl vara en win-win för alla.
Ja, faktiskt. Alltså Joe Gomez bredvid typ Lascelles tror jag ändå hade kunnat funka. För Lascelles lär väl vara kvar och lär vara en
Lascelles
viktig roll
fortfarande. Lascelles är väl lagkapten fortfarande. Så att,
ja, det, och det, jag tycker faktiskt en ganska bra mittback också. Så att där finns ju ingen anledning att byta ut. Men du behöver ha en liksom... Ja, kär har väl sina stunder, men det räcker inte just nu. Du behöver någon mer riktig liksom... Alltså det är ju synd för Newcastle att Kurt Zouma inte fanns tillgänglig i det här fönstret.
Mm.
För det är en sån mittback som har varit helt perfekt att bara ta in där, tycker jag. Jag tycker om Kurt Zouma. Sen är det så här att du får ju titta också liksom på Chelsea-läget med. Där har du ju vissa mittbackar som sitter där. Sen är de kanske lite för bra för att de skulle vara intresserade av att skriva på för Newcastle och gå i ett vinterfönster. Men där har du ju kontraktslägen på Rüdiger, Christensen, Thiago Silva och sånt som måste redas ut fortfarande. Och det kom väl väldigt underliga uppgifter när ungerska förbundskaptenen nu mer eller mindre bekräftade att Attila Szalai är på väg in till Chelsea rakt nu liksom som mittback. Och det tyder ju på att det kanske är någon av de här som kommer att flytta på sig här nu. Men mittbackar, det finns det ganska mycket mittbackar på marknaden faktiskt, måste jag säga, i alla fall i den kategorin som skulle göra Newcastle bättre. Och även mittfältare. Det skulle bli väldigt spännande att se var de slutar i. Jag säger ju så här, det går att fynda i andra ligor, men kanske det säkra kortet i det här läget att ta spelare du vet kommer bara rakt gå in och funka under Eddie Howe för att rädda kontraktet. Sen kan du börja fynda och leka på marknaden på ett annat sätt i sommar.
Ja. Där var det. Första avsnittet för säsongen utav Sillypodden. Vi är tillbaka med ett par dagar igen. Då följer vi kanske upp några av de sakerna vi har pratat om, men så ska vi förhoppningsvis fylla på med fler rykten, för nu börjar ju maskinerierna trumma igång där ute. Tusen tack Makoto för att du var med idag, och som sagt, vi är tillbaka med ett par dagar igen. På återhörande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.